Det är pingst. Det är en fantastisk tid att få leva i. En fantastisk tid i naturen. För nygifta, förlovade. Och också för dig som är lärjunge till Jesus. För i pingsten låter Gud sin ande förvandla oss och bli mycket mer än en förening, religiös sammankomst eller en kyrka. För i pingsten får vi bli till Kristi kropp. Här i Örebro, i Bickebergskyrkan, i Sverige, i världen får vi bli någonting mer och någonting som bär på ett odödligt hopp för vår värld. Och mitt namn är Hugo Sandell. Jag jobbar för Credo. Och jag har haft glädjen av att sitta i era lokaler i ungefär 5 år. Med lite pauser för föräldraledighet. Och dessförinnan har jag haft glädjen av att studera här. Tillsammans med några av er. Läst pastor här på Akademi för ledarskap och teologi. Så de här lokalerna känner jag mig väldigt trygg i. Och de här lokalerna känner jag väldigt tacksam i. Och inte minst minns att jag var här jag stod och skulle dela ut en nattvard när jag insåg att jag behöver nog glasögon. För jag ser inte helt klart de som sitter längst bak. Och det är också i den här gemenskapen, jag minns när vi var tillsammans med i Findos hem. Och vi satt där och hade en bönesamling, bibelstudium. Och vi väntade av oss, men det var väldigt, väldigt tidigt i graviditeten. Så vi hade liksom inte riktigt sagt det här till andra nu. Men Helen utbrister och hon märker att Marie är gravid. Hon säger, oh my god, are you pregnant? Och vi får liksom så här, ja, jo, det är väldigt tidigt, men ja, vi väntar på den. Så vi var med oss många fina minnen från, inte bara mig personligt, utan vi som familj var med oss många fina minnen från den här församlingen. Och idag får jag stanna upp tillsammans med dig inför pingstens texter. Jag vet inte hur du relaterar till de här texterna. Det kanske är välbekanta berättelser. Ni vet, anden som kommer över församlingen. Tungorna av eld och tungotalet som faller sen efter tungorna av eld. Och hur det här evangeliet predikas. Inte bara faktiskt på språk som de inte kan. Utan också på dialekter de inte kan. Och sen det här responsen på förkunnelsen. 3000 pers säger ja till Jesus och vill döpas. Jag har varit med om enskilda människor som har den responsen. Och det är ett sånt mirakel att få se. Men 3000, det känns ju, jag vet inte, nära, avlägset, idealistiskt. Jag vet inte hur du relaterar till berättelserna om kyrkans födelse, som Patrik kallade det för det här. Om det känns som det där avlägsna eller det där innerliga nära. Jag har nog upplevt texten lite på båda sätt. Men det finns en skatt här. Begraven som jag vill upptäcka tillsammans med er idag. Och det börjar ju som alltid med Jesus. Eller hur? Det kan vi sedan söndagsskolan liksom. Jesus är alltid svaret. Och det börjar med Jesus på det sättet att Jesus har uppstått från de döda. Och Jesus har samlat sina lärjungar i 40 dagar. Och nu 40 dagar i Bibeln, det är ofta liksom, som vi alla säger om mörskelä. Det blir ofta problem när det är 40 dagar som kommer på tal. Det är liksom Jesus som frestas i öknen. Det är Mose 40 dagar på berget. Det är Elia som fastar i 40 dagar. Det är alltså en tid av prövning. Så när vi hör 40 ska vi tänka, shit, nu kommer problemen. Men här är det liksom tvärtom. Här är det 40 dagar av härlighet, av att få vara nära den uppståndne. Och under de 40 dagarna har Jesus ett speciellt budskap, ett speciellt ärende till sina lärjungar. Och det han pratar om Guds rike. Och lärjungarna verkar inte riktigt ha förstått vad det här Guds riket innebär ännu. De frågar fortfarande, så är det nu det är dags att Israel ska återupprättas och bli ett självständigt politiskt rike? Och då kan man lätt tänka sig att man tänker Jesus på tronen för det där riket som kung och lärjungarna som hans tjänare eller kanske ämbetsmän. Men så har Jesus en annan tron. En osynlig tron. Men en mäktigare tron som han ska få bestiga. Och han stiger upp till himmelen och lärjungarna står där kvar. Och det känns som att de är lite häpna. Några änglar måste komma och liksom säga så här: hallå, vakna till. Han ska komma tillbaka till er. Så som han steg upp. Och det är lätt att tänka då, ja, men nu är det ju de som ska köra det här riket. Nu är det ju upp till lärjungarna. Nu är huvudpersonen sen Petrus som höll det här talet efter pingsten. Och sen så kommer Paulus och då blir han huvudrollsinnehavaren. Jag vet, ni har ju haft förkunnelse väldigt mycket om apostelgärningarna. Och då tror jag många har sagt det här, nej men det är ju inte så. Och du kanske minns i Johannes evangeliet kapitel 16 säger Jesus att nu frågar ni, ungefär säger han, nu undrar ni var jag går någonstans och era hjärtan är fyllda av sorg. Men det är bättre för er att jag går till min fader. Men varför då? Jo, för att då kan hjälparen komma. Den helige ande. Alltså först behöver på något sätt Jesus kliva in i det här osynliga. Den här otroligt mäktiga men svårförstådda platsen som är den himmelska tronen. Och då kan den helige ande komma. Och jag tycker någonstans det här är provocerande. Att det är alltså bättre för mig att jag inte ser Jesus och har den helige ande i mitt hjärta. Jag pratade med min son en gång om det här. Han var så arg på Gud för att han syns ju inte. Och så jag vet vad, jag fattar det. Jag kan också, jag vill känna Jesus, jag vill krama Jesus, jag vill se hans ögon. Jag vill höra hans röst, jag vill tvätta hans fötter. Eller hur, man vill ju vara där. Det är gött att vara här också, men man vill ju vara där. Och så säger Jesus att det är bättre. Hur kan det vara så? Hur kan det vara bättre? Jag tror att ett delsvar till det här är att lärjungarna får gå från att primärt vara åskådare till att nu vara deltagare i det här äventyret som Guds rike handlar om. Inte så att de ersätter Jesus, den helige ande håller Jesus kvar i centrum, men de kliver in i ett tydligare, om man får så säga, ägandeskap, ett tydligare ansvar. Och jag tror att det här är så viktigt för oss i kyrkan idag. Vi säger ju ofta, det är bara Gud när någonting fantastiskt har hänt. Men både du och jag vet att du kanske har lagt ner en hel del timmar i samtal, arbete, planering, disk, fikafixande. För att komma till den platsen där vi faktiskt insåg att det bara var Gud. Jag tror att det finns en paradox här av att det är först när vi kliver in och axlar ett ansvar som vi också inser att det är Gud som ensam gör under, som Psaltaren säger. Det ansvaret är inte totalt. Det totala ansvaret bär Gud. Men det finns ett begränsat ansvar som du och jag kan få kliva in i. Och att se skillnaden på mitt ansvar och Guds ansvar och kliva in och ta det som enskild person men också som församling, tror jag är en källa till att få uppleva att Gud gör under och att han bär allt. Men så tillbaka till de här lärjungarna då. De verkar ha förstått någonting ändå. De går hem och i 10 dagar så är de i bön tillsammans med 120 personer. Och bland de här personerna finns Maria, Jesu mor. Och det här är sista gången vi hör om Maria i Bibeln. Och jag tänker att hon sitter där, kanske i 40-årsåldern. Ganska ändå äldre kvinna i den tiden. Och jag tror att hon känner på sig vad som är på väg att hända i det här rummet när de är där i bön. För hon bär ju berättelsen om vad den helige ande kan göra för omöjliga under i sin kropp. Hon bär med sig förståelsen för vad en svällande förväntan kan få innebära. För det finns en underbar parallell av hur Jesus föds och hur kyrkan föds. Och som båda två är beroende av den helige ande. Och om vi går tillbaka 30 år så möter vi Maria igen. Hon är nu typ 13 år kanske. Vi kan föreställa sig att hon springer runt, gör hemma, sysslor i hemmet. Kanske leker när det finns utrymme till det. Men hon går ju också och väntar på att få gifta sig. Och där och då så möter, inte helige ande henne, men en ängel. Och det här samtalet som Patrik och Lena läste om utspelar sig. Det här är också en bekant scen. Jag vet inte vad du tänker på. Bebådelsedagen. Våfflor. Så här farlig katolsk Maria fromhet. Jag vet inte vad du associerar till den här scenen. Men jag tror också att det finns en skatt begraven här. För Gud väljer en omöjlig start för sitt liv som människa på jorden. En jungfru kan inte föda ett barn. Det går inte. Och det vet vi om. Det går inte. Men den helige ande älskar att gå in i det omöjliga och skapa plats för den nya skapelsen. Alltså skapa plats för hopp, förlåtelse, försoning och för det där gudsriket som Jesus gav sig helt för. Men det behövdes någonting. Den helige ande behövde någonting för att göra det här omöjliga. Det var inte en man. Det var inte en bra projektplan. Det var inte en budget. Utan det var ett ja. Det var att jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Så man reagerade sitt ja till Gud. Och vad är frukten av att ge det där helhetade ja? Jag tror att det är glädje och frihet. Och det är en speciell sorts frihet som Maria får ta emot. Hon säger: min själ prisar Herrens storhet. Min ande jublar över Gud, min frälsare. Han har vänt sin blick till sin stora, nej, ringa tjänarinna. Alltså hon bär på en total glädje, men också en total frihet i relation till sin status. Och faktum är att hon kliver in i en jätterisk när hon säger ja till Jesus. Säger ja till Gud, säger ja till att bära Jesus i sin mage. Hon kommer ju ses som en kvinna som har varit otrogen helt enkelt. Otroligt skamligt i sin tid. Och för många av våra vänner som väljer att säga ja till Jesus, så är det också skamligt, konstigt, fel att säga ja. Jag vet inte, min fru som inte ens från en kristen bakgrund, när hon sa ja till Jesus. Vi svenskar, så det är liksom inte värst, det är ingen som skulle stena henne eller någonting. Men det var ju liksom ändå så här, att det är lite konstigt. Gå inte med i någon sekt nu bara. Det är lite skumt, det är lite mystiskt, det är lite... Men samtidigt så kan man få kliva in i den här totala friheten. Jag tror det gäller mig som kristen också. Den här ringheten, att få bevaka den. Alltså hur mycket gör jag egentligen för att framstå som stor och mäktig? Och hur mycket gör jag, eller viktig eller meningsfull? Och hur mycket gör jag för att komma ihåg det här, att jag har sagt ja till Gud? Jag försöker ibland kolla igenom min dag, de dagarna jag jobbar och inte är med mina barn. Jag är pappa ledig på halvtid, jobbar på halvtid. Så jag kolla igenom min dag och tänka, men vad är det jag gör här för att liksom jag ska framstå som viktig? Som betydelsefull, som någon som har någonting att komma med. Eller när jag glider in på min hemsida på Credo och ser att vi har 5 grupper uppe som egentligen har lagt ner. Så 5 föreningar som är kopplade till vårt arbete som egentligen inte finns på riktigt. Men det ser ändå bra ut att ha dem där, för då har vi ju 42 föreningar eller vad det nu är. Vi gör saker för att framstå som större än vad vi är. Och det finns ingen välsignelse i det överhuvudtaget. Men det finns all välsignelse i att omfamna den ringhet vi faktiskt har. Att få vara små. Och det lilla och det stora hänger ihop i Guds rike. Oss, ja men faktiskt små människor som vi är. Som håller samman med en stor tro på en oändlig Gud som kan göra allt. Jag vet inte om jag nämnde det inledningsvis här, men jag och min fru står i församlingsplanteringsarbete i Vivalla. Och varje gång vi har klivit in i det här, men ja, vi är så stora, vi kan göra det här och vi kan ha folk hemma 7 dagar i veckan och hej och hå, så har vi gått sönder. Men när vi faktiskt sagt, ja men vi ger oss hän till det här, vi gör det här, men vi har också de här gränserna. Då kanske långsammare, kanske mindre glamoröst, men så har ändå det där gudstriket blivit synligt. Och för någon vecka sedan så satt jag och var jätteledsen, för jag kände att det blir ingenting av med det här, Jesus. Det händer ingenting. Jag står och stampar och vi har bott här i 5 år nu, men det blir inget av det. Och Jesus, jag vill misslyckas tillsammans med dig. Jag var ganska bitter helt ärligt när jag bad den bönen. Och det var så fantastiskt att få stå där och inte försöka hålla fram någonting annat inför Gud. Så hade vi en liten samling i vårt hem, väldigt rörig. Och så på den samlingen följde en fest. Det var bara som att Guds ande föll över den gemenskapen. Det var inte så att vi talade i tungor en massa. Men det hände någonting med samtalen, med gemenskapen, med värmen. Som gjorde den stunden till mer än en fest. Som gjorde den stunden till en plats som var fylld av mening, av hopp, av liv och av Guds rike. Och det byggde faktiskt inte på att jag blåste upp mig själv. Och bar upp saker som jag är totalt oförmögen att bära. Jag tror det byggde mer på det där jaet jag fick ge. Och vi fick ge som gemenskap där i Vivalla till Jesus. Så Jesus föds utifrån den helige andes kraft och en kvinnas ja. Och så är vi tillbaka i pingsten. Där 120 som är i bön. Och anden faller och det här otroliga karismatiska undret sker. Och som jag var inne på tidigare, så att när de talar i tungor här verkar det som att kommentatorer menar att det inte bara är alltså andra språk, grekiska, persiska, arabiska som talas, utan också specifika dialekter som de här personerna verkar ha känt igen. Tänk dig liksom evangeliet på typ västgötska, gnälligt närkemål, så här förortstugg och allt av folk som inte ens kan svenska. Alltså det är någonting otroligt vackert som sker. Jag har inte varit med om tungotal på det sättet. Det skulle vara fantastiskt att få uppleva. Men så kommer en predikan och Petrus skriver fram. Och ni vet Petrus, han som har såna otroliga segrar med sig i bagaget. Den första som säger, ja men du är Messias, den levande Gudens son. Och som också har såna groteska förluster med sig. Av att han har svikit Jesus och sagt att han inte ens känner honom när Jesus behövde honom som mest. Han som har gått ut och gråtit bittert. Och nu har det hänt någonting med honom i pingstundret. För han med bagaget och med skammen i sin ryggsäck så kliver han fram. Och vad är det han börjar prata om när det här otroliga undret har skett? Han börjar faktiskt inte undervisa människor om hur de också ska börja tala i tungor. Han börjar inte prata om den helige andes gåvor. Allt det där är fantastiska, bra saker. Men det han gör är att han har en fantastisk predikan om Jesus. Om den uppståndne. Och hur man gensvarar på det i sitt liv. Och det här är ett mönster som finns i hela Nya testamentet. Ordet och undren som bekräftar ordet. Och det följer också i den tidiga kyrkan där man pratar om att underna visar vilken kraft som finns i budskapet om Jesus. Och jag tror att en sund karismatik håller fast vid ordet, budskapet och undret som bekräftar det här ordet. Alltså ett fokus, ett centrum runt Jesus. Och sen är den helige ande fri att upprätta, befria och hela och rena på det sätt han vill. Lågmält eller högt. Det är inte det viktiga. Utan hur det, som Jesus säger i Johannes 16, hur det visar att sanningens ande förhärligar honom. Alltså hur den helige ande förhärligar och pekar på Jesus. Och utifrån den här händelsen i pingsten så föds kyrkan. De här 120 personerna förvandlas och 3000 till ansluter. Och där är det också igen den helige andes kraft och en gemenskapsja som gör att kyrkan föds. Som gör att du och jag blir till Kristi kropp. Och vi är här idag i pingsten. Och det är fortfarande en fantastisk tid för naturen, för nygifta, för förlovade, för dig och mig som lärjungar till Jesus. För i den här tiden så kommer den helige ande och gör oss till Kristi kropp. Och det finns ett ansvar att kliva in i, en uppgift som är begränsad men än viktig. Och i den uppgiften så behöver inte du framstå som stor utan som liten och få ge fokus på vad du säger ditt ja till Jesus. Eller hur du säger ditt ja till Jesus. Snarare än hur det framstår. I den ringheten finns en frihet som jag tror Gud vill ge till oss. Och det finns en röst som du har som behöver höras och som handlar om Jesus på det sättet han har uttryckt sig och mött dig i ditt liv. Det kan vara ett dramatiskt under eller ett jag växte upp i kyrkan och det här har alltid betytt för mig mycket under. Det är två stora under som vittnar om den heliga. Och när jag har bett och funderat över er, över Brickebergskyrkan, så funderar jag vilka ni är. Är ni de 40 lärjungarna som står kvar och tittar upp mot himlen? Är ni Maria som igenkänner sin ringhet? Eller är ni Peter som kliver fram? Och jag vet inte, det här är ju liksom, jag delar inte min vardag med er som församling. Men det har ändå känts som någonting, en tanke som dök upp, att kanske är Petrus särskilt viktig här. Om att minnas att Brickebergskyrkan med sina segrar och sina sår som man har i bagaget fortfarande har en röst som handlar om Jesus. Och en röst som är ovärderlig, en röst som faktiskt inte, vars värde inte kommer försvinna. För jag har haft ganska många år i den här lokalen, jag vet att många av er som sitter här har haft många år också i den här församlingsgemenskapen. Och den rösten ni har, oavsett om den riktas inom församlingen, till universitetet eller till Brickebacken. Vad det nu är röst är tänkt att höras, så är den viktig och ovärderlig. Och där behöver inte ni framstå som varken stora eller små. Det är ju ointressant faktiskt. Utan framför allt landa i det där hjärtat av att säga: vi är Herrens tjänare. Låt oss ske med oss som du har sagt. Amen. Jag tänker att jag ska be kort för er. Det ska jag göra sen också. Men jag be kort för er som församling. Det känns fint att få göra i den här stunden. Så helige Ande, vi ber att du faller över oss. Personligen, men också som gemenskap. Tack för det ansvar vi får kliva in i. Och när vi kliver in i det, tack för att vi får uppleva att det är bara du, Jesus. Det är bara du, Herre, som kan göra det omöjliga. Och ge liv och dra fram den nya skapelsen. Dra fram hopp ur hopplöshet och helande ur sår. Det är bara du, Helige Ande, som kan göra det. Och vi behöver dig. Och vi välkomnar dig. Och vi tackar dig, Herre, för att det är skitsamma hur vi framstår i olika sammanhang, i dagens tidningar, i olika pastorsnätverk. Det är struntsamma, utan det viktiga är att vi får ge vårt ja till dig, Herre. Och det ger vi till dig. Tack för den glädjen som får falla på att strunta i hur man framstår och att älska dig, Jesus. Och jag ber för Brickebergskyrkans röst av ditt evangelium. Jag ber att den ska få höras i de forum och platser som du har förberett för den rösten. Jag tackar dig för att den rösten behövs. Tack för att det finns en distinkt berättelse om vem du är, Jesus. Om hur du, den uppståndne Herren, har verkat i enskilda personers liv i den här lokalen. Och tack för att den berättelsen är värdefull och värd att få höras. Och jag ber att du, helige Ande, styrker och lyfter fram den. Och att varken segrar eller historia får hålla tillbaka den, utan den får brista fram. Och att respons av liv och helande och befrielse får följa på den Brickebergskyrkan talar om Jesus. Det ber jag om, Herre, i Jesu namn.